Alltså, man måste förstå att läsförståelse är väldigt komplext och består av flera olika delar. Och det som jag tror är farligt är att vi glömmer baskunskaperna till det här med att bli fonologiskt medveten, lära sig bokstäver, ord och ordning, flyt till läsningen, för att det är så mycket fokus nu på läsförståelse. Och då förknippas jag väl kanske ofta att jag har forskat på just läsförståelsen. Men jag brukar förklara att man måste se det som två ben i läsprocessen. Alltså, det ena kan inte utesluta det andra. Ibland ligger det ju otakt för eleverna det här att man kanske läser flytande men man förstår inte vad man läser. Och sen finns det elever som läser knaggligt men har förvånansvärt god läsförståelse om man ger dem kompensation i tid så de hinner använda bearbetande strategier. Så skulle jag vilja säga det egentligen. Och jag tror att man är på god väg som lärare i tänkandet om man bara tänker att detta är komplext. Det är väldigt svårt att med en bild förklara egentligen vad läsförståelse är eftersom den är sammansatt av så väldigt många komponenter. Men det som jag tycker är spännande då att berätta för lärare, det är ju det här att förr trodde man att läsförståelse kom automatiskt efter att man läste flytande eller det hade med intelligens att göra. Och det är klart att viss bakgrundskunskap och hemmet slår igenom, men det man inte visste förr det var ju att man kan stödja den här läsförståelsen genom en aktiv medveten undervisning. Och det är den jag vill berätta om. Och då hoppas jag att de lärare jag möter känner att de redan gör väldigt mycket bra, men man kan bygga på lite till.
Kan du berätta konkret hur man gör det här i en undervisningssituation?
Det handlar ju väldigt mycket om lärarens professionalitet och tänka vilka är mina elever? Alltså jag grundar väldigt mycket mina tankar på didaktisk teori. Och det är ju de här frågorna, vem är mina elever? Vad ska jag göra, hur, när, det didaktiska frågor. Och då menar jag angår alla lärare oavsett vilket skolämne man har. Eftersom läsförståelsen slår i alla ämnen. Och det är ju till och med så att i idrottsämnet så krävs det ju också att man ska kunna förhålla sig till skriven text och instruktioner och förstå. Så vi har liksom inget ämne eller någonstans i samhället där vi kan hålla oss ifrån det här att förhålla oss till text. Så just det här, vem är mina elever? Vad är det för slags texter jag väljer? Och jag är ju lite kritisk mot att när andra väljer texter till en. Jag menar att det är läraren som måste fundera på varför just denna text till denna grupp av elever. Så det kommer jag att ta upp idag under min föreläsning. Hur jag brukar vända tankar mot mig själv. Och så får man se mig som en slags fiktiv klasslärare. Jag är inte klasslärare längre, men jag var klasslärare i 25 år. Och nu har jag fått förmånen att forska på det jag gjort en gång. Och det var bra ibland och dåligt ibland. Som det alltid är.
Kräver det mer av läraren om man då har en sån här mer aktiv utgångspunkt kanske?
Det intressanta är att inte göra det egentligen. Det kräver mer tankeverksamhet hos läraren att fundera igenom hur saker och ting hänger ihop. Men så handlar det väldigt mycket om organisation i klassrummet. Det finns ett begrepp, och det såg jag kommer ju i LP16, er läroplan som implementeras. Och det är begreppet kollaborativt lärande. Och det handlar då väldigt mycket om att läraren tar ett stort ansvar i början, visar hur man gör för att sedan överlåta successivt lärandet på eleverna i interaktion med varandra. Så när man väl har börjat arbeta på det här alltså aktiva sätt med läsförståelse så är det absolut inte ett merarbete för läraren. Tvärtom, och dessutom när man börjar dela in eleverna i grupper och de får arbeta på ett väldigt aktivt sätt med texter så får lärarna de här viktiga formativa bedömningsverktygen i processen du stödjer hos dina elever. Alltså processen att utveckla läsförståelse. Så mer jobb är det inte. Och ibland när jag, nu undervisar jag ju på universitetet i Stockholm, jag har ingen klass längre, men ibland när jag sitter och läser då om denna fantastiska forskning som har gjorts internationellt sett så längtar jag ju tillbaka till klassrummet. Tänk om jag kunde få pröva på det här igen. Men jag får överlåta detta åt lärarna så kan jag bara berätta om det.
Du gav exempel från Kanada, var det så?
Mm. Ja, det gör jag. Och jag skrev en avhandling där jag jämförde svensk och kanadensisk skola. Hur man stödjer och bedömer elevers läsförståelse. Och jag satt i klassrummen och följde med vad man gjorde. 5 svenska lärare, 5 kanadensiska lärare. Intervjuade dem om vad de gjorde och hur de tänkte. Och då började jag titta på Kanadas resultat. Och de är oerhört spännande. För de ligger inte så högt som Finland gör. Men de ligger absolut i tätgruppen. Och med tanke då på Kanadas befolkning med mycket flerspråkighet så är det väldigt intressant att de är väldigt klara över vad det är de håller på med. Jag kan finna väldigt stora likheter mellan Finland och Kanada, men det handlade ju inte min avhandling om. I Sverige är betygsfrågan så väldigt stor. Det är en riktig het potatis nu istället för att vi koncentrerar oss på vad som är ännu viktigare än att diskutera betyg. Det intressanta är att den diskussionen har jag förstått förs varken i Finland eller Kanada. Det är andra diskussioner som förs. Och där önskar jag att Sverige kunde titta lite mer både mot sitt närmaste grannland men även mot Kanada.